I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Och var nära micken, man kan vara här. Så jag brukar lägga mitt skägg här någonstans. Här.
Där, nu, så.
Där.
Perfekt. Det låter som man är jättenära varandra här nu.
Ja. Vi är jättenära varandra.
Ja, nu är vi äntligen nära varandra.
Hörrni, håll käften.
Ja, tack. Håll
käft. Det här är Fighter-podden.
Ladies and gentlemen, we are...
I'm not surprised, motherfuckers.
Touch drops. Get ready for war.
Uchimata!
And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson.
Oh my God!
There can be only one.
Double leg. He just got double leg.
I'm gonna show you how great I am.
Alltså blicken är alltid så långt bort på dig Hans när vi äter.
Jag tänkte på något annat.
Alltså, den är för lång vet den.
Jag fantiserade om dig Mårten, förlåt.
Så är det. Fighterpodden avsnitt nummer 16. Där är du, här är vi. Jag heter Mårten Söderström. Där är alltså Hans Wiklund och Simon Kull är inte här nu. Det här är så
Nej, det är ju hopplöst. Alltså. Jag hade ju samlat ihop för att klappa till honom idag när jag dök upp. Jag hade provocerat och varit jobbig länge och då tänkte jag, nu är jag slagit saken och sen inte här.
Nej. Men han är hemma. Han är lite sjuk.
Däremot så är det ju en massa andra personer här. Så att,
ja, men det är ju det. Så här är det. Dagens Fighterpodden är fokus primärt BJJ, vilket vi är extra glada för, jag och Hans. Det är lite grann det vi vurmar för faktiskt.
Ja, det är det ju faktiskt. Bland kampsporter tycker vi nog den är intressantast.
Så är det faktiskt. Och det är för att det är Nordic Open i BJJ nu i helgen. Och för att fördjupa oss i det ska vi också ringa upp Rickard Karneborn om en stund. Snacka lite grann om status. Den här kommer ju ut på fredag, precis innan.
Idag är det fredag.
Ja, det blir ju det, fast vi springer på någonstans.
Jo, men det känns som fredag.
Exakt, så är det. Och skattet där kommer från Steven Antonio. Välkommen.
Tja.
Som är elitansvarig inom BJJ-förbundet.
Stämmer
och
bra.
Och tränar för Poseidon BJJ.
Stämmer.
Och sen har vi Magnus Hansson här, välkommen.
Yes.
Som är klubb Team Gringo.
Stämmer.
Och den enda i Sverige som har svart bälte i Tend Planet Jiu-Jitsu.
Jag är nog den enda i hela Europa, skulle jag vilja säga.
Wow.
Det är inte dåligt.
Det är bra. Nej, jag har stått ut ett tag också.
Så är det. Och det är ju då under Eddie Bravo.
Yes.
Mm. Som alltså lite grann en legend får man säga på ett sätt. Jag tänker mest på honom för att jag alltså Joe Rogan pratar ju så otroligt mycket om Eddie Bravo genom UFC. En massa tränare under honom. Mm. Och hur kom du i kontakt med Eddie Bravo, Magnus?
Det var 2006-2007 tror jag. Jag tog kontakt med honom första gången. Och då hade jag snubblat över hans video The Twister. Och tänkte, det var intressant. Jag måste kolla vad det är för kille. Mm. Och där började vi.
Tränade du hos honom då?
Nej, utan jag var ju traditionellt BJJ-människa från början om man säger så. Jag tog av mig gin först 2007. Så att BJJ är ju med dräkt. Men Tenth Planet är no-gi, ingen dräkt. Så att det var där jag hade redan börjat. Jag var brunbälte i BJJ när jag träffade Eddie där.
Och hur är han då?
Han är karismatisk, han är rolig. Varenda gång ser det som stand-up. Men jag har haft turen att chilla lite med han på sidan. Han är väldigt, väldigt ödmjuk faktiskt. Mer ödmjuk än man tror.
Kul, ja, vi kommer tillbaka lite grann till det här med Tentplan. Jag är lite nyfiken på det.
Ja.
Det är lite som en franchise, är det inte det?
Det är det. Ja. Eller som alla andra stora klubbar som Alliance, Gracie Baja och så vidare.
Ja, exakt, det är inte som McDonald's.
Nej, precis.
Different, but same same. Och Steven, du är elitansvarig som sagt inom BJJ-federationen där va?
Ja, Svenska BJJ-förbundet. Alltså.
Och hur arbetar du som elitansvarig? Vad innebär det som rent praktiskt? Ja,
förlåt, alltså, för Magnus Hansson visste inte ens att det fanns ett... För det är, du är en landslagschef kan man säga, inte sant? Eller?
Ja, det stämmer.
Ja, det är lite enklare att förstå. En elitansvarig låter lite vagt på något sätt.
Ja. Det var ju så att vi hade ju landslag förut, men sen vad jag hörde sist var att de la ner det. Och nu blir jag förvånad att Steven här sitter och säger att han är ansvarig. Och då blir jag blir jätteglad faktiskt. Steven är en riktigt bra kille och jag tror han kan göra bra ifrån sig.
Tack. Snällt.
Nej, du rullar med apelsiner.
Var inte du som startade en del av SGL i början?
Ja, det är jag som tog SGL till Stockholm.
Det, SGL är bland de bästa tävlingar som existerar. Punkt slut.
Och berätta om den.
SGL var, det fungerar som ett poolsystem där man, ja, du kan ju berätta, det är ju du som...
man hade 4 deltävlingar i varje storstad.
Jag tycker Magnus kan berätta.
Ja, eller hur? Fortsätt. Svenska grapplingligan. Mm. 4 deltävlingar i varje storstadsområden. Mm. Så Stockholm, Malmö, Göteborg, Norrland, det var Gävle och sådär. Men, och så samlar man poäng. Alla mötte alla i sin viktklass. Och det var submission som vann eller så var det lika. Mm. Grymt bra för nybörjare, grymt bra bara för att få vana och tävla, för att det var väldigt soft, ödmjuk, bra stämning. Väldigt sällan vi hade problem eller tjafs, och det rullade på några år. Jag tröttnade, hade för mycket jobb och allt det där, så jag lämnade över det så några andra skötte det.
Och sen gick det i döden. Ja. Men nu har de kommit tillbaka lite, fast i en annan variant.
En annan variant, ja. Mm.
Det som var bra med SGL, som jag ser för mina studenter och alltihop, det är ju att även om du förlorar så fortsätter du köra. Du ska möta alla i din pool. Och grejen är så här, jämför det med en stor tävling som Nordic Open till exempel. Mm. Åker du från Järvitshaui långt upp i Norrland, förlorar på 15 sekunder, så är det bara packa och åka hem. Men SGL var inte så.
Det tycker jag, det, jag håller med, det är en väldigt deppig grej också. Och när barnen tillämpar samma regelsystem så barnet åker ut direkt. Det är ju supertråkigt, ja, det är hemskt, liksom. Och så får de ingen som helst tävlingserfarenhet egentligen, med tanke på att det är så pass få tävlingar med gi också i Sverige. Så.
Men det här var no gi också. Mm,
ja.
Mm. Vadå, no gi också? Eller var
nej, det var bara no gi.
Så det var en grapplingliga helt enkelt.
Det var en grapplingliga.
Och du släppte iväg den, nu är det tillbaka igen. Intressant.
Jo, de har ändrat lite. Vi har ju mina, just nu i alla fall. Jag säger inte att det finns några regler som är perfekta. Men EBI-regler har de ändrat till då. Lite modifierat. Eddie hatar ju när man ändrar på hans regler. Men jag förstår varför de ändrar lite. För att det är så pass mycket folk som ska tävla. Så att nu har de gjort samma poolsystem. Och samma typ av deltävlingar. Så blir också en final i år.
Det här med regler kommer tillbaka till Magnus.
Mm.
Det blir spännande att prata om det.
Yes.
Mm, mm. Det ligger här varmt om hjärtat. Här. Ja.
Han är inte här, men han är där. Simon Kölle, som ska köra kampsportsnyheter i korthet. Är du hemma alltså?
Ja, jag är lite småkrasslig. Jag är hemma idag.
Men det funkar ändå. Kör på nu va? Vi kör liksom nyheterna fast på telefon.
Jo, men till att börja med så har vi ju haft en häftig UFC-gala som var riktigt...
Skojar du, va?
Mm. Ja, det var himla bra.
Skulle kunna bli bättre om vi hade fått se Khabib Nurmagomedov gå mot Tony Ferguson. Men Khabib, precis som Feders motståndare Mitrione där senast som vi pratade om, så hade problem med viktnedgången. Det är tufft det där med att gå ner i vikt.
Ja, men han blev sjuk va, Simon? De skickade han till hospitalet.
Ja, de gjorde det. Men det var ju, han fick ju magsmärtor, så det var ju på grund av viktnedgången.
Lurarna, ja.
De skickade inte honom till rätt sjukhus, utan han tog sig själv till ett sjukhus. Och det där, och vad gör man om man kommer in på ett sjukhus och inte har vätska? Jo, då fyller de på vätska. Och då kan han inte gå match.
Ah,
mm. Jag måste få säga en sak. Tony Ferguson, he's a 10th planet dude.
Ja.
Mm. Han är från oss, yes.
Så Nurmagomedov hade fått problem helt enkelt?
De säger att, att han ska kunna ta honom, men han är duktig. Han är duktig.
Mm. Ja, det är en jättetuff match. Och det var den jag hade sett fram mest mot hela året. Så det var lite synd, men det blev i alla fall en gala. Och där hade vi, då hamnade David Tamer, svenska stjärnan, upp på co-main event. Och det var ju roligt. Fick möta Lando Venata och vann den matchen.
Ja, men vilken match det var, vad kul det var.
4 gånger pengarna eller något sånt där. Han var ju en enorm underdog i den fighten verkligen. Och ja, det var en jättebra match. Det blev ju ett fight of the night och $50,000 extra till David och hans team. Så det var ju trevligt.
Vad säger ni killar? Ni såg den också?
Jag såg den faktiskt inte alls. Nej. När jag hörde att Ferguson inte går, då brydde jag mig inte.
Okej, bra.
Jag såg några klipp, han såg riktigt vass ut. Faktiskt.
Det var också, han hade ju en enormt fin attityd, Simon, både innan matchen när han liksom hjälpte Bruce Buffer och påannonsera sig själv. Han var ju väldigt entusiastisk, och sen efter matchen så alfade han ju ut Joe Rogan, eller hur? Helt och hållet tog över liksom, han får sitt break och kan ta vara på det, kan man säga, rent intellektuellt också, inte bara fightingmässigt.
Ja, och då ska man ändå tänka på att David, jag kommer ihåg, jag intervjuade David precis när han var helt ny och han var jättenervös för intervjuer. Alltså det har verkligen hänt någonting rejält, såklart via The Ultimate Fighter och sådär, men han har verkligen kommit ut sitt skal, så att säga. Så det är jävligt kul att se faktiskt, väldigt kul.
Men får säga också, det som var coolt tycker jag, det var att Vanata kom in, han har nästan sån här McGregor-attityd, otrolig liksom, herregud, det här är världens enklaste match. Och det såg ut som att han var rätt dominant första minuterna. Men när han fick ett par smällar, David, alltså när det började, då började han ge igen. Hans knän var ju fantastiska. Och han satte sådana low kicks, så jag tänkte bara, och då, ändå vill inte Vanata visa någonting. Men till slut så bara bröt han ner Vanata tills han inte längre kunde liksom hålla emot. Och man såg i slutet här, tredje ronden, han bara flackade med blicken, Vanata, det här kommer inte gå längre.
Nej, det var imponerande.
Han blev trött helt enkelt och David tog mer och mer över. Men det är ju det här, vi skulle ju ha en jättebra match också, som alla såg fram emot, huvudmatchen där mot Woodley och Thompson. Den blev ju inte riktigt så jättekul. De är så jämna liksom. Och så det blev lite ett sönpiller i jämförelse med David-matchen då, den som var innan. Men det jag skulle komma till, det är ju att han är ju thai-boxare, David, i grunden. Och vi har ju haft thai-boxnings SM. Visst var det en snygg övergång nu? Eller?
Bra Simon. Det har blivit bättre.
Jag försöker liksom lära mig av TV-producenten Hans Wiklund. Men vet du, men hur som helst, så det var kanske det bästa thai-SM vi har sett på svensk mark någonsin, och det säger ganska mycket med tanke på att det var ett väldigt bra förra året. Och det är de liksom lite grann satte ribban för alla andra. Nu är det grapplers där i studion, och det är ju verkligen BJJ har ju också, är också på frammarsch, men thai alltså, det är den mest snabbast växande av de större kampsporterna i Sverige, och det syntes där på SM. Och så Sanny Dahlbäck fick en jättetuff match i huvudmatchen, kan man säga, så fick han kanske det tuffaste amatörmatch sen han mötte Tamer, för de har ju också mötts en gång i tiden, eller två eller tre gånger, men vann den på delat domslut. Så det var jättebra, och vi Fighter Mag slog alla möjliga rekord i trafik och allting, och det är ju rätt kul med tanke på att alla pratar om att det bara är MMA som är stort. Så det är alltid roligt. Ja, men sen hade vi också flera jättebra tjejmatcher. Vi har väldigt, väldigt bra tjejer i svensk thai-boxning, kampsport överlag. Och Patricia Axling, som har blivit väldigt känd nyligen för idrottsgalan och allting, men även för sina framgångar. Vi tog en liten intervju med henne som vi kan lyssna på här.
Patricia Axling, du hade pressen på dig. Du skulle ju vinna det här. Det var ju så, det var skrivet i stjärnorna, skrivet överallt. Du gjorde det också, och du dominerade, du härskade. Hur känns det nu?
Otroligt skönt. Det var ju självklart annorlunda att gå in SM 2017 med hela 2016 som har varit. Det är klart jag känner press. Konstigt vore det annars. Samtidigt så har jag sett Evelina matcha under året som varit och sett att hon har jobbat och blivit otroligt duktig. Så jag såg ändå fram emot matchen, men missnöjd över att jag inte fick ut riktigt det jag ville.
Hon var som sagt väldigt tuff, och jag träffade dig några gånger också riktigt bra. Men var det någonting speciellt som du kände så här, oh, det här var jag ändå bättre än henne på?
Ja, jag tycker att jag har vissa släggor i slagen som sitter. Jag ger Evelina bra armbågar, de ska hon utnyttja, fina.
Vad ska du göra nu, närmsta tiden, precis nu? Eller du är tillbaka och tränar igen på måndag, eller?
Jag vilade aldrig särskilt länge, men det är klart att jag kommer ta kanske några dagar av. Men annars, så jag är rätt fräsch och så i kroppen. Så att, ja, det är bara att fortsätta jobba.
Sen har vi även haft, vi har kommit, det har blivit klart att UFC ska komma till Sverige. Det har vi snackat om rätt länge nu, och det har varit så här. Men det blev helt offentligt nu att Alexander Gustafsson kommer möta Glover Teixeira i huvudmatchen. Jycken kommer gå, Jack kommer gå. Vi kommer säkert få flera svenskar som kommer gå på den galan som kommer vara söndagen den 28 maj i Globen. Så får vi hoppas på en massa svensk matcher, om inte annat.
Bröderna Tamer är en del som vill ha.
Ja, båda kanske bröderna, ja, precis. Jo, för Dan, det är ju bra att du säger det, för Daniel Tamer är ju, om än kanske nästan ännu mer rustad för MMA än vad David är, vilket säger rätt mycket, för det Daniel har, som inte David har så mycket, det är ju grapplingen. Han har ju liksom alltid haft en väldigt lust till att grappla och vinner sina matcher, trots att han är liksom thai-boxningsstjärna på backen ner, och det säger ju en del såklart. Det är ju viktigt. Och sen har vi en annan som gärna avslutar på backen, har vi ju Reza Madadi som kommer gå match nu snart, nästa helg blir det. Möta riktigt, riktigt tufft motstånd i Joe Duffy som är 3-1 nu i UFC och är en av de få som har slagit Conor McGregor faktiskt en gång i tiden.
Får jag fråga dig Simon, om han vinner den matchen Reza, skulle han kunna få match på i Stockholm då? Är det för nära in på?
Alltså det är Reza Madadi. Om inte han är skadad på något sätt så kommer han ta det. Det är liksom, och det är självklart. Han tar gärna det, tror jag. Absolut. Mm. I UFC. Lite oklart när, för att han måste gå in i lite sådär dopingkontroller och sånt nu i GSP. Men de hade en presskonferens och Bisping kom in full till den. Och var lite allmänt speedy. GSP är inte så jättebra trash talk. Han är engelska, inte hans första språk heller. Så att,
bonjour.
Men, ja. Men exakt. Så att han försökte så gott han kunde, men det var liksom lite så här spel mot ett mål. Samtidigt så gjorde ju Bisping lite grann bort, tycker jag. Många med mig.
Men var han full eller?
Ja, han var full. Ja.
Han var ganska snygg, kan jag berätta.
Han var idrottsmannalikt.
Ja. Han är engelsman, som man förklarar själv.
Ja, ja, klart. Visst.
Jag behöver inte säga mer.
Nej, det är sant.
Och jag är i Las Vegas och jag ska inte gå match eller någonting. Varför ska jag inte dricka? Men förresten, någonting som jag tittade på som jag tyckte var väldigt märkligt, som du kan berätta om, Magnus, säkert, det här combat jiu-jitsu.
Ja, precis.
Eddie Bravos nya grej där man slår med handflatorna. Man får slå. Det känns så här gamla pancrease-reglerna.
Det var ju uppe en gång innan EBI fanns överhuvudtaget, så de försökte göra en ja, där också reglerna är lite annorlunda än vanliga fall. Stående så fick du inte göra någonting. Men direkt när du kommer ner på marken så får du slå med öppen handflata. Mm-hmm. Förut så körde du med handskar så du fick slå med knytnävarna. Men nu har de tagit bort det och kör mer eller mindre bitch slapped. Men det låter väldigt annorlunda. Men jag blev mycket förvånad faktiskt. För jag trodde inte på det. Jag har sagt det till Eddie hela tiden. Jag tror inte på det där konceptet. Men när jag såg matchen, då förstod jag på en gång, okej, det här kan bli någonting. För tydligen så hade Eddie fått extremt mycket feedback på just på den tävlingen, på grund av det. Du kan även höra publiken, hur de reagerar.
Men vadå, så det startar med att du får inte slå stående, så det går på nedtagning, men när du kommer ner, då får du slå.
Precis. Ja. Och det ligger en lite miss där också egentligen, alltså för att du börjar stående, men du får inte göra någonting stående, och du tar ner folk, du får inte poäng för det, men i och för sig, kan du få en nedtagning och komma på en bra position så kan det bli farligt, absolut. Mm.
Ja, men han försökte för, vad är det, 5 år sedan, men vad är det, State Arizona sa nej, för att anledningen var att det fanns ingen bur. Det var inte problemet att de...
Sen gjorde de med bur. De gjorde så att den gick en gång, men det gick bara en match. Men EBI har fått extremt mycket uppmärksamhet, konstigt nog ändå, för att det var grappling. Och det är därför jag tror att no-gi typ av formatet kommer växa betydligt. Vi kan gå in i regler och sånt här senare kanske. Men just det här CJJ som det är combat jiu-jitsu. Jag tror faktiskt vi kommer se det. För det är en bra, säger man, springboard till MMA. Mm. Och dessutom de som inte kommer till toppen MMA kan börja sakta backa bak lite och börja med det. Jag har redan faktiskt sett några namn som ska komma upp i 9 juli. Det är faktiskt den som kommer gå under våran flagg där, så att det blir kul.
Men Steven, tror du att det där skulle kunna funka i Sverige?
Nej, jag tror inte det. Jag tror att det, intresset skulle finnas. Problemet är med USA kontra Sverige. De är inte lika organiserade som vi är i Sverige. I Sverige så har vi faktiskt amatörer med MMA, vi har shoot och vi har liksom språngbredan vi behöver för att sen ta sig till stora ligan. Alltså kolla, egentligen, vi är ett jättelitet land. Vi har väldigt många fighters i UFC. Liksom. Mm. Varför då? Så just den här arbetet som har lagts ner de senaste 10 åren. Vi har språngbredan. Kolla på amatör MMA, den världsligan som finns. Det är svenskar som ligger bakom nu. Svenskarna har fått ta över för att vi är bättre på att organisera sånt här.
Ja,
men jag läste artikeln med Eddie Bravo liksom när han skulle släppa det här, och när de skulle köra i buren med bitch slaps, då kallade han det själv för pussified MMA.
Ja,
så liksom...
Samtidigt det är väl som vilken kampsport som helst, om det är tillräckligt bra tävlande, tillräckligt bra fighters, så spelar det, alltså, då kan man ha vilken disciplin som helst. Det blir troligtvis bra ändå liksom.
Oh ja, absolut. Nej, men alltså, hela hans upplägg med själva combat jiu-jitsu, det är för att stänga ner det här stalling. Han vill inte att folk ska bara hålla positionen och skydda sig för att inte ge någonting. Men börjar du bitchlappa någon så de sträcker ut en arm så småningom. Mm. Och då öppnas submissions.
Ja. Man skulle ju kunna ha en variant om man drar varandra i öronen också.
Eller slicka i vänstra ögat.
Ja, man tänker man kan utveckla koncepten åt alla möjliga håll. Intressant.
Bara spanking. Ja. Du får kan lägga din poäng också.
Simon, vad har du mer? Vad har du mer? Vad har du mer? Simon?
Bring it.
Nej, jag har inget mer. Det kommer mycket, men det kan vi ta senare.
Ja, men då är UFC till helgen. Ska du inte prata om att Vitor Belfort ska gå match?
Ja, det kan vi prata om.
Du är på väg på toaletten va, Simon?
Jag är på väg på toaletten. Låt mig vara nu.
Ja, men vi kan väl prata om det där själva då? Ja.
Prutta i påsen.
Nej, men du. Krya på dig då, Simon.
Krya på dig, Simon.
Ja.
Okej, hej då.
Ni är så sjuka.
Tack ska du ha. Tack. Det där man kallar för rännskit då, så måste springa till toaletten.
Det var det märkligaste. Tror du att det var det?
Ja,
men jag tänkte bara inför helg. Jag tyckte det var kul. Jag vet inte det för att man är så gammal. Men jag tycker det blir spännande att se hur du går för Vito Belfort. Så ska jag möta Kevin Gastelum, heter han.
Ja, han är också Tenth Planet.
Är det? Mm. Jag menar, Vito, det är, för det är Brasilien, det är så kul. Då kommer alla brassarna upp. Dessutom ska ju Mauricio Chogonroa ska också gå match, såklart.
Mm. Synd att de plockar fram de där gamla drakarna.
Ja, att de har gjort tråkigt. Sitt.
Alltså de är legender. De behöver inte göra mer. Lägg ner. Mm. Jag tycker det i alla fall. Man kommer ihåg den som när de var i Pride och så vidare. Och vi jämför i dagens läge.
Men samtidigt just de här brassefighterna som är upp 39-40 år. Alltså, det är ju inte så att de är ekonomiskt oberoende vid det här laget.
Nej, nej det är de ju inte. Så men såklart. Jo, jag förstår dem. Jag menar, pengar i slutändan måste ju komma in. Men samtidigt, man tycker nästan, det är lite som Wanderlei Silva. Mm. Man vill komma ihåg honom som han var i Pride. Ja. Det var... Den människan kommer ju inte tillbaks. Liksom. Det spelar ingen roll vad det gör.
Hur gammal är GSP? Han är inte så gammal va?
Han är också
37 eller något sånt där.
Ja, det är så pass ändå.
Ja. Andersson Silva är 39. Mm. 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 Så att, ja, det återstår.
Men titta, Dan Henderson. Mm. Ja, men han är ju 40...
49.
47 va?
Nå, nej, nu blir
alltså,
jag...
Han är gammal.
Jag hade sagt att jag var på att säga 43, men...
Skitsamma, han är för gammal.
Vi ska kolla upp det. Mm. Ja. Hörrni, vi stänger då det här med nyhetsbiten. Jag märker att inte han var här nu, Simon. Mm. Blir det,
ja, det var synd att han inte kom, som sagt. Många hade sett fram emot det och så vidare.
Rickard Karneborn.
Tjenare.
Hur mår du?
Jo, men jag mår bra.
Du, vad är senaste? Hur går det inför Nordic Open?
Det går bra. Det är kanon mycket folk. Mest hittills för oss sen vi startade 2012. Så det är tionde gången vi kör tävlingen. Och just nu är det 830 deltagare. 831.
Grattis.
Rickard, Mårten brukar ju säga att Stenungsund, de har ju typ 6000 deltagare och är alltså betänkligt större. Men ni börjar närma er nu, är det inte så?
Ni slickar ju alltså rekordet nästan.
Ja, jag pratade med Martin förut och bara, det, Martin, det här är nog störst alltså. Har ni haft så här många? Och då blev det ju lite tjafs om det såklart. Men jag vet inte, vi får se på lördag. Det är lite det som räknas, vilka som faktiskt står där och liksom startar. Men det är, ja, vi börjar närma oss, helt klart.
Men ni kör på 8 mattor va?
Ja, 8 mattor.
Vad ser du fram emot mest i år?
Nej, men att se alla och träffa alla och liksom den här härliga stämningen som blir. Och sen ska det bli kul. Vi har satsat jättemycket på att få till arenan i år ännu bättre. Vi liksom försöker bygga bort den här sporthallskänslan. Så att ni kommer märka det när ni är där, att vi har verkligen satsat mycket på att få bort det. Så att det ska bli kul att se hur det tas emot och hur det känns i hallen liksom.
Men Rika, vad betyder det? Alltså det blir någon form av glitter och glamourinramning med tatami-tjejer som promenerar och sånt där. Nej, ni går inte överstyr helt och hållet.
Nej, men lite åt det hållet. Kanske inte riktigt så mycket som du tog i där. Men vi bygger in liksom, bygger bort ribbstolar och grejer med ja, men lite som Swedish Open gör, fast vi ska försöka vara lite bättre.
Bra.
Jag vill inte avslöja för mycket, men det kommer kännas i hallen liksom att det är att vi har lagt lite krut på det. Och sen provar vi att livestreama. Tyvärr inte så från alla mattor. Det är så absurt att den här urhallen där vi är, det är som en bunker. De har ju byggt liksom en bunker så att man kan knappt få internet där. Så att vi är lite begränsade av den anledningen. Men vi har hittat en lösning som vi i alla fall kan streama en matta och streama finaler och lite sådana saker.
Vad kan man se någonstans?
På vår Facebook-sida, Facebook Live, facebook.com/nakadojo. Det ska vi testa, hoppas att det funkar. Jag vågar inte liksom riktigt där panga på mig det för mycket, men vi hoppas att bandbredden räcker och att det blir bra.
Jag tänkte på den här bunkerkänslan där, att fördelen där är om det skulle bli tredje världskrig till exempel. Jag hoppas verkligen inte det, men då skulle vi ju kunna komma ut till Nacka hela högen och sätta oss och kura där inne.
Absolut. Det är bara att stänga dörren så är du liksom helt säkrad.
Det verkar att Hans är en enda som är journalist i det här rummet. Det är så konstigt att det
är. Ja, men mina nosiga frågor. Men du har ju riktiga jiu-jitsu-kollegor som gäster i studion också. Ja. Men ni pratar med Rickard, vet jag.
Ja, jag hade en fråga. Jag var lite nyfiken på just det här med barnen. Mm. Jag tycker det är grymt att det finns fler och fler tävlingar till barnen. Men i år så valde ni att dela upp dem vikt primärt.
Nej, det blev faktiskt en liten fel i anmälningssystemet när vi satte upp viktklasserna på småskomp.
Ja.
Så att vi hade en vecka ungefär där man inte kunde välja ålder. Men sen så att jag har en miss i en sån här template som vi skapar.
Mm.
Så att man valde bara och anmälde på viktklass. Men nu har vi flyttat alla så att nu är man i rätt åldersklass. Och sånt.
Okay.
Så vi delar upp som vanligt.
All right, som vanligt. Ja. Vad skulle du säga är den största utmaningen med att arrangera en tävling?
Det är att hitta folk som hjälper till. Det är det som är liksom, som vi krigar med. Det går åt otroligt mycket folk om man ska ha bra service. Så att det får vi. Och sen blir det lite så här... Men för oss då, om jag pratar ur vår liksom, från Nackas synpunkt, så ska vi liksom dels arrangera då och tävla.
Mm.
Och det går ju åt massa folk då, för de tävlar ju liksom. Kan inte de hjälpa till? Och så det blir lite sådär, ja, man känner sig lite hela tiden som att man hamnar mitt emellan. Jag vill så gärna att våra elever ska få coacher, fast det finns inte riktigt mycket folk. Och så blir det lite sånt. Så det är svårt att hitta folk ibland, men vi kämpar med det. Så det är väl en grej. Sen ska allt på plats. Det ska bäras och fixas och sådär, så det är många timmar som går åt, det vet ju du också.
Oh ja.
Som man arrangerar liksom. Så att, men nu har vi liksom kört så många år och nu börjar det liksom sitta, så nu har vi liksom bra rutiner och sådär, så att för varje år så känner jag liksom blir lite lättare, helt klart. Så kommer man på nya idéer som det här som vi gör nu i år då tar man ju på sig mer jobb för att det är kul.
Nej, men du och Martin har verkligen gjort ett fantastiskt jobb med Smoothcomp. Jag som har varit med så pass länge, jag tror Magnus här också, hur det var för 5 år sedan när man skulle till en tävling och man visste inte när man skulle tävla eller vilken matta och matcherna börjar aldrig i tid och allt det där. Nu med hjälp av Smoothcomp, alltså det blir 100 gånger smidigare att arrangera en tävling. Mm. Så det ska ni ha jättestor eloge för det jobbet ni har lagt ner.
Jag håller med. Särskilt tycker jag när det gäller, till exempel när det gäller barnen, så är det ju ett helt fantastiskt system, för att de hinner liksom aldrig tappa sugen. De vet hela tiden vad som kommer att hända. Det är ju hopplöst med barnen som de bara ska stå och glo. Det är ju liksom, tappar man sugen och så tycker man inte det är roligt att vara på en tävling och sådär. Så att jag, alltså, hatten av för det här systemet, jag tycker det är en bragd alltså.
Verkligen.
Bra jobbat. Kul, vad glad jag blir. Jag är glad jag blir att ni säger så. Men det är skitkul. Det är det roligaste grejen. Det är det roligaste jag har gjort. Helt klart. Att få jobba med både jiu-jitsu och datorer och teknik och sen och känna att vi liksom faktiskt kan, som ni säger då, göra en liten skillnad sådär. Och nu har vi haft förmånen att få jobba med UAE JF då, som är en jätteorganisation då. De gör ju fantastiskt för jiu-jitsu och så har vi då fått möjligheten då att hjälpa dem med det. Så att jag lär mig sjukt mycket varje gång som jag åkt iväg på några sådana här stora tävlingar, så får man inspiration från dem. De satsar ju sjukt mycket på sina arrangemang. Så att det är kul.
Nej, men det märks. Det märks att
Kommer mera. Vi har liksom precis börjat bara. Alltså vi har en massa med grejer på gång som kommer i systemet. Det är bara att vi inte riktigt hinner med just nu, men det kommer.
Men man ser ju också när man går in i Smoothcomp, alltså alla olika arrangörer som använder systemet. Det är ju globalt nu. Det är ju jättehäftigt, Rickard.
Mm, ja, men det har verkligen spridit sig över hela, tack vare UAE då. Och sen har vi fått mycket kunder i USA och i Ryssland och sådär, så att det kändes som att det fanns ett så här uppdämt behov av ett bra system. Det var ju mycket därför vi liksom började. Det var ju för vår egen skull från början liksom, att kände att men vi måste hitta någonting. Och sen så bara växte idén liksom, att fan, det här kan gå och göra någonting bra. Så att, skitkul.
Rickard, slutligen, alltså, vi har ju Mange Hansson här i studion. Är ni konkurrenter där ute i Nacka? För hans klubb ligger också där, tänker jag.
Nej, ska jag inte säga. Jag brukar faktiskt skicka ganska mycket folk till Rickard. Vi kör ju samma sport och, jag menar, och dessutom har vi ingen barnträning och allting, så att om det är någon som kommer och vill ha barnträning, skicka direkt till Nacka Dojo.
Fast du sa när du kom också här att du vill ha så få elever som möjligt, sa du inte det? Du har inte ens nybörjarkurs.
Nej, precis. Så att därför skickar de vidare.
Du måste bättre. Ju vara världens bästa ambassadör för Nacka Dojo.
Ja, men det är samma för oss. Jag tror inte man tänker så mycket på sånt där längre. Det är liksom, det finns tillräckligt mycket folk överallt som vill träna, så att jag tänker inte så mycket på konkurrenter på det sättet liksom, utan det är så här, det är kul att det finns klubbar och att folk får träna i YouTube.
Ja, stämmer.
Rickard, stort lycka till med Nordic Open i helgen.
Tack så jättemycket.
Men ni får inte Tack. Slå rekordet i Stenungsund, kom ihåg det bara. Nordic Open i BJJ. Ska ni vara där i helgen eller hur ser det ut?
Självklart. Vad ska man annars vara?
Ja, jag tänkte nog vara där också.
Din son som tävlar, va?
Ja, det hoppas jag. Han ramlar på snowboard på sportlovet, så får vi se vilket skick han är i. Men, ja.
Och du representerar ju inte, men du tränar ju på Prana och ni har ganska många duktiga utöver där.
Ja, det är flera stycken. Jag vet inte, Steven, håller du koll på, du är där och tittar på dina killar också som är landslagsaktuella antar
jag. Ja, det stämmer. Ja, men jag kommer vara där. Vi har ungefär 30 pers som ska tävla från oss.
Från Poseidon?
Från Poseidon, ja. Mm. Stämmer.
Vad är det med Team Gringo då? Kommer
ja,
då?
Vi har hela noll. Det är faktiskt sant, men min fruga då, hon brukar faktiskt tävla med GI ganska mycket, men hon drog ju av biceps här samtidigt som mig.
Samtidigt som dig?
En dag innan faktiskt, eller var två dagar
innan. Okej, ni bröt arm hemma.
Exakt. Mm. Båda drog vänster.
Nej, sida. Sluta. Vad hände här?
Jag drog sönder, hon drog sönder bicepsfästet. Och sen två dagar efter så drog jag tricepsfästet. Så båda var på sjukhuset samtidigt mer eller mindre. Så är det.
Mm. Hörru, Steven, som är lite ansvarig inom BJJ då i Sverige. Vad ser du för framtid nu för BJJ? Alltså hur går det?
Det går asbra. Det går riktigt, riktigt bra. Vi har några grabbar och tjejer i Sverige som verkligen dedikerar sitt liv till BJJ.
Vilka tänker du på specifikt då?
Top of mind. Emad från Prana, Kemil, Max Lindblad, alltså Prana är den klubben som har, tyvärr, alltså, nu sitter Hans här, men så här, Prana är den klubben som har de absolut bästa fighters, liksom, mentaliteten finns där, träningsviljan finns där. Sen har du så här, självklart talanger runt om i Sverige. Mm. Jag vet att Magnus har några riktigt vassa killar, för om de sätter på sig gin kunde göra jävligt bra ifrån sig.
Absolut.
På våra tävlingar.
Absolut. Ja, men Prana, det är väl också så att de som verkligen vill satsa går till den klubben. För de är specifikt tränar, jag tror de har 3 pass om dagen och så vidare. Så att vill du bli världsmästare, då ska du gå dit.
I mean, Carlson Gracie sa det. You wanna be a lion? Train with lions. Det är så enkelt. Men sen finns det bra folk det finns några uppe i Norrland som är duktiga. Verkligen kämpa. Göteborg för den delen. Malmö har många duktiga. Det har varit traditionellt så här bra BJJ-scen. Sen har de haft lite för mycket tjafs med varandra.
Och Malmö och Köpenhamn hänger ihop lite grann också.
Malmö och Köpenhamn hänger ihop. Checkmatt. Köpenhamn har vassa fighters. Och de jobbar mycket tillsammans. Mm. Art of Roll har väldigt många duktiga unga. Up and coming. De ska man akta sig för. Så det finns gott om folk som tränar hårt. Har rätt vilja. Sen behöver de hjälp.
Ja, men hur funkar det rent praktiskt? Hur kommer du in i landslaget i BJJ?
För det första, du måste tävla. Både nationellt och internationellt. Det räcker inte med att bara ställa upp 2 gånger om året. Så du måste träna regelbundet, tävla, vinna naturligtvis. Sen har vi uttagning 1 gång per år. Där vi gör fystester, lite sparring, bara kolla läget. Jag har hyfsat bra koll på vilka folk är. Jag ser när de tävlar, jag har koll på resultaten. Jag säger inte så mycket och vi är inte så här jätteduktiga på sociala medier, men vi har koll på folk. Sen pratar jag med olika tränare också. Det är inte ovanligt att jag drar iväg ett sms eller ringer upp en tränare och säger, du, har du någon du tycker passar inte det här? Så vi har uttagning nu för landslaget den 26 mars där man måste ansöka. Och om jag anser att du kvalificerar för att vara med på uttagningen så bjuder jag in dig. Där vi kommer gå igenom olika fystester. Och fystesterna måste vi göra för nummer ett, sätta baseline. Okej, en elitidrottare, vart ligger de när det gäller vissa saker? Och sen kan de själva programmera sin träning. Mm. Och sen nästa gång vi gör testerna, om det inte finns en förbättring så har deras träning inte varit 100%. Om det finns en försämring, då måste de byta träningsprogram. Så det finns ett tanke med landslaget.
Kan du ta exempel? Vad är det för fystester man gör?
Bland annat så kör vi knäböj, frivändning, shins, dips. Vi kör någonting som heter Börjesson-test, Cooper-testet, 3000 meter, sprint. Så det är standardtester som man gör för alla idrotter. Mm. Sen är det vissa som är specifika för oss inom BJJ. Och syftet är bara liksom ha koll på vad ska du göra som elitidrottare. Så en klubb uppe i Umeå exempelvis kunna säga okej. Okay, ringer upp till mig, Steven, vad är det som krävs för att vara elit BJJ-utövare i Sverige? Liksom rent fysiskt. Ja, om du ska klara det här. Du ska klara x antal kilo i bänkpress och x antal kilo i marklyft eller vad det nu än är. Mm. För då kan de träna upp den fysiska själva.
Vad säger du om det här, Mange? Du känns ju lite mer traditionell så att säga. Brassarna brukar inte vara så förtjusta i fystester och liksom den typen av grejer.
Men grejen är vad som har hänt att det har blivit mer organiserat. Så att, och man ska veta att hela Skandinavien, speciellt Sverige, har varit väldigt framme när det gäller jiu-jitsu överhuvudtaget. Vi har väldigt bra standard. Titta på hur det går för dem när de kör Europeans. De tar ju, jämfört med landets storlek, jämfört med de andra, så ligger vi långt före. Men samtidigt om du har ett landslag så måste ju det vara vissa grunder och regler på exakt vad du ska kunna vara. Man ska kunna springa 3 kilometer på en viss tid och så vidare. Så att jag tror det egentligen bara är bra. Speciellt för de som vill verkligen gå in med och bli världsmästare helt enkelt. Mm. Så måste du ju. För det går inte att träna. Även, det finns ju massa som tränar BJJ varje dag. Men de kommer aldrig bli någon elit.
Nej, men om du tittar på jänkarna. Kontra brassarna. Jänkarna håller på att gå förbi brassarna rätt. Det kommer ta bara 2-3 år. Så det är USA man räknar där alla världsmästare kommer ifrån. Brassarna, alltså visst, det kommer finnas folk som kommer från Brasilien som gör jävligt bra ifrån sig. Det som jänkarna har gjort, de har tagit den här brassementaliteten lite grann. De har tagit brasiliansk jiu-jitsu, men sen har de lagt på den här idrottsspecifika moralen jänkarna har. De är överjävliga när det gäller att träna. Alltså varenda high school har college wrestling. De är grymma på att ta till sig träningsmetodik. Och de tar den här vetenskapliga och parar ihop det med den här softa brasiliansk jiu-jitsu som vi har. Och då dyker folk upp som JT Torres, för att ta en av mina favoriter, AJ Azaram och alla de här fantastiska fighters som har en helt annan arbetsmoral när det gäller träning, som brassarna egentligen inte har alla gånger. De har levt ganska länge på att jiu-jitsu i sig är överlägset allting annat. Men när du har två fighters som är lika tekniska, det är den som tränar smartast och hårdast som vinner.
Jag tänker lite när du pratar om det här, ett historiskt sätt, om vi backar nu en tid, när judon kom, ni vet, och så började amerikanerna träna judo, och judon byggde på att du tekniskt kunde besegra en större motståndare. Men till slut så började de amerikanerna kunna tekniken hyfsat, men de var så mycket, mycket starkare. Det var ju väldigt besvärligt för japanerna. Och sen fick de att vi kanske också måste träna lite mer tekniskt och, eller lite mer fysiskt. Men alla idrotter känns som att de går igenom de här faserna, att det kommer, ska säga, motståndare från andra kulturer som har en annan disciplin.
Oh ja, absolut. Det är bra att du tar upp judo. Kolla på judo. Sverige har gjort fantastiskt bra ifrån sig inom judo. Men de har också jobbat jättehårt med sina fystester, med vetenskaplig träning. Nu, utan att vara 100% insatt vad judoförbundet har gjort, så vet jag att de är extremt välorganiserade. De är extremt duktiga med när det gäller fystester och träna hårt och lägga programmering på sina fighters och hjälpa sina fighters att bygga upp sin karriär långsiktigt. Det saknar vi lite grann i Sverige. Det är så här, det är här och nu. Jag vill vinna allt jag kan den här veckan och nästa vecka och nästa månad, och under 2017 ska jag vinna varenda jävla tävling. Så funkar inte det riktigt. Och det har jänkarna blivit lite bättre på när det gäller periodisering av sin träning exempelvis. Och träna lite smartare.
Och det är ganska roligt att se, alltså, jag vet inte om någon av er har varit i Brasilien och tränat.
Ja, jag har inte varit i Brasilien, men jag tränar med brassar rätt
mycket. Okej, i Brasilien där träningen börjar klockan 6. Första gången jag kom dit, självklart var det 15 minuter innan. Inte en käft. Jag trodde, nej, jag måste ha tagit fel tid. Sen 10 över började jag drilla in och så tänkte jag, har jag kommit i fel tid? Alltså, börjar det senare? Nej, nej, nej. Det börjar 6. Okej. Okay. Tränaren kom typ 20 över. Sen så, jag tror det var 45 minuter senare, då var det tillräckligt många för att han skulle visa två tekniker. Då visade han två tekniker, det skulle du göra. Och alla vanliga brassar gjorde det typ 1-2 gånger. Och sen så satt de och snackade. Och sen sparrade och så. Men det, man får ge dem cred för en grej, för att de sparrade sig i timmar. Och de gjorde det varje dag likadant. Mm. Men det skulle aldrig någonsin fungera i Sverige.
Men när var det här i tid?
Det är inte så länge sedan. 2009.
Mm. Ja, så är det fortfarande på många ställen.
Det tror jag, absolut. Jag tror det där är typ brassarna av tid. Det funkar inte liksom. Mm. Träningen är ungefär då kommer man dit.
Men jag tränade i USA och där är det väldigt strukturerat, även om det är en brasse som driver klubben.
De är tvungna.
Oh ja. Jag har haft förmånen att träna på University of Jiu-Jitsu, Saulo Ribeiros.
Jag fick blått bälte av Saulo. Nice. Jag vill bara veta att
Well done. Och där var det liksom, det var lite roligt. Så kom du 5 minuter sent till klassen, då var det klättra upp för ett rep och straffgrejer och... Och det var uppställning och alla var på plats, kanske 20 stycken svartbälten. Alla var liksom uppställda, inget snack. Och väldigt, väldigt strukturerad träning hos Saulo. Det var fantastiskt roligt.
Och då kan jag ändå säga att Saulo inte hade det när han var i Brasilien. Ja, så det är skillnad på land och land, det är så.
Ja, absolut. Men det är
det
som är grejen.
Betalar mycket, vad kostar det där?
Det är inte billigt. Nej, men det är det jag menar. Så här, den här arbetsmoralen och just den här med idrotten i USA. Och de har tagit till sig jiu-jitsu. Alltså, den ihopparingen är fantastiskt. Och vi har det i Sverige också.
Ja, vi snackar ju om elitsatsning här, om man ska komma in i landslaget. Jag tänker lite på Prana, Hans. Alltså, för ni har ju uttryckligen både fysträningen och en tydlig elitsatsning. Kontra klubbar som faktiskt är motionsklubbar. Det är också beautyn i BJJ, alltså vi är motionsklubb eller elitsatsning. Men om man elitsatsar har ju du precis förklarat att det finns en väldigt tydlig nivå man måste vara på för att kunna vara en elitklubb. Mm.
Men det tror jag att Pranas idé har varit också hela tiden, eller tränaren Kenta Hammarströms idé, att det ska finnas en fysisk nivå som du måste nå upp till om du överhuvudtaget ska få tävla med, eller träna med tävlingsgruppen, så att säga. Att du måste kunna vissa saker. Och det är ju för dels förebygga skador, liksom, att du har en korrekt rörlighet och styrka, liksom, den styrka som är avpassad för jiu-jitsu. Så att han har varit väldigt nogsam med det.
Absolut, han är känd för det. Mm. Man ska veta också att den typen av träning som de kör som elit är fruktansvärt tråkig. Mm. Alltså, det finns nog ingen tråkigare sätt att träna. Men du måste träna så om du vill nå toppen. Punkt slut. Drilla, drilla, drilla. Tänk att få sätta på sig gin och aldrig rulla under ett pass. Man ska bli tokig.
Mm. Jo, men så är det. Det är lite olika. Och det gäller att som huvudinstruktör eller den som driver klubben att bestämma sig, ja, men ska vi verkligen satsa på elitidrott, då är det vissa krav vi måste ställa på våra fighters. Det är en viss mentalitet man måste ha på mattan, kontra om man ska köra motionsnivå, ha trevligt, rulla lite grann ett par gånger i veckan. Mm. Det är två olika världar.
Mm. Ja, den är inte jättelätt att kombinera, men som Prana har ju olika pass, att säga att du har ju liksom elitpass och sen så har du nybörjarfortsättning och sådär. Liksom. Och det är ju som kampsport traditionellt alltså i Sverige har varit med karate och allting. Man har ju, det är ju samma system ungefär. Även om det här är väldigt, väldigt mycket träning för att vara en svensk kampsportsklubb.
Ja, det är mycket träning. Ja.
Vi är Fighterpodden och vi har ju Steve Antonio och Magnus Hansson här. Vi pratade förut med dig om att du, Magnus, under Tent Planet Jiu-Jitsu då, och är det Bravo. Men ni kör inte bara med no-gi utan det är även med gi, eller hur?
Absolut. Nej, men jag är först svartbälte i BJJ och gin är en del av det. Men bara för att folk säger brasiliansk jiu-jitsu så har de redan satt det i ett fack att du har gi. Men de flesta du pratar med, även om du går till någon i Brasilien, så kan du köra utan gi. Det är fortfarande brasiliansk jiu-jitsu. När folk säger submission wrestling, jag tycker inte... Vi kör inte submission wrestling. För det är det de säger när du tar Regin. Ja, hux flux är submission wrestling.
Vadå, för att det är ett regelverk i SV? Eller vad tänker du då?
SV är ju förkortning på submission wrestling, eller hur? Men jag brukar säga att submission wrestling är mer, jag skulle vilja säga det, jag skulle vilja lägga det i ett fakt där det är mer som brottning och inte alls lika tekniskt. Och då blir folk förundrade, vad menar man med submission wrestling? Det är väl, jo, det är jutsu. Men det finns olika grenar på det. Därför jag säger så här som Steven när han körde SGL. Han hade mycket folk som kom från MMA-klubbar. Och de ville få tävlings...
Erfarenhet.
Erfarenhet, precis. Och...
Has har lite grann en roll att han fyller i.
Ja, men det är bra, det är bra. Det är tacksamt.
Många blir som tvillingar.
Precis, det är tacksamt. Och deras stil är betydligt mer annorlunda. Det måste du säga också. Alltså,
oh ja,
MMA jiu-jutsun är helt annorlunda.
Den är, jag vet inte ifall jag vågar säga det här.
Jo, säg
det. Den är rätt dålig.
Grejen är, jämfört med det tekniska vi brukar se så går det inte ens att jämföra.
Alltså, man kan väl säga att, den är pragmatisk. Alltså, den är ju liksom inriktad för att också slåss.
Absolut. Absolut. Men det är den stilen som jag anser är submission wrestling. Men vi kör ju jiu-jutsu, fast utan gi. Men eftersom att vi hela tiden kört med gi, det enda som skiljer våran stil är att vi kör Tenth Planet, mycket av deras våra tekniker. Tenth Planet är väldigt annorlunda. Vi har Rubber Guard, vi har Lockdown, vi har de här konstiga namnen som de flesta inte känner till. Men vi använder den tekniken även med gi. Förstår ni vad jag menar? Mm. Så att det är samma stil fast gi och no gi.
Men när ni har gi, då kör ni efter BJJ-regler?
Nej!
Där kom den.
Icke, utan vi kör. Då tänker folk så här, men vadå, benlås och sånt där, det går ju knappt att komma ur. Ja, det stämmer, det är jättesvårt. Men det är fruktansvärt lätt att skydda sig också, eftersom vi kan greppa. Du har hela dräkten att greppa.
Men följer ni BJJ-regelverket när ni tävlar med...
Alltså, när vi tävlar...
Så måste man göra.
Men när ni tränar med GI...
När vi tränar med GI så har vi inte de reglerna. Utan vi kör fullt... Om man säger, vi har några grejer som vi inte tillåter. Och det är mer... Det är ingen teknik. Jag tycker att neckcrank är ingen teknik, även om det fungerar och får folk att klappa ut. Men det är mer skada, det ger ingenting. Och sen så tycker jag inte om att folk gör crossface över näsan. När man tar underarmen och bara pressar rakt.
Jag tycker att det är... Jag
fattar inte. Det gör vi hela tiden.
Exakt.
Det är det som funkar.
och slams. För slams gör ingen funktion heller än, tycker jag personligen. Då. Men, det var... Men annars är allting annat tillåtet. Jag ser det som en bra sak för att det tvingar oss... till exempel en tävling, att inte gå på... Du kanske har ett A-game som är benlås. Mm. Och du åker och tävlar. Och du kanske är blåbälte och får knappt göra någonting. Då måste du tänka om. Så att det gynnar ju också på det sättet. Men självklart... jag lyckades få en av mina elever diskade. För han, jag sa att han skulle gå på ett grepp som inte var tillåtet. Så att, men oftast är inte problemet där. Det problemet är med regler som egentligen du inte känner till. IBJJF-regler är ju fruktansvärt komplexa. Och det, ibland så är det till och med personligen liksom vad den personen tycker som blir...
Steve, vad tycker du? Du måste ju kontra här med...
Ja, jag måste kontra. För det första, eftersom alla inte är insatta i brasiljutsu, vi kanske ska berätta att även inom IBJJF-regler så är fotlås tillåtna.
Ja, men inte...
Inte i blått.
Nej,
precis. Men fotlås är tillåtna, raka fotlås. Ja. Toeholds är tillåtna. Mm. Kneebars är tillåtna på den högsta nivån. Mm. Det som inte är tillåtet, som är väldigt, väldigt anses vara fult eller livsfarligt.
Mer fult skulle jag säga. Brassarna tycker det är fult.
Ja, det är heel hooks. Jag håller inte med internationella BJJ-förbundet. Jag tycker förr eller senare så måste de släppa in heel hooks. För att det finns egentligen ingen riktig fara med det. Det är självklart. Det är som allting annat. Klappar du inte, exakt, då går någonting av. Så du har
ett ansvar. If you don't tap, it snaps.
Tap or snap, baby. Ja. Steven
har absolut rätt i det han säger. Och jag tror att faktiskt det är roligare när man pratar med er. Och jag säger så här. Reglerna har ingenting med atleterna att göra. Jag säger så här, att de bästa i IBJJF-federationen, de som ligger i topp, även om det skulle vara alla regler, så skulle det fortfarande vara samma personer som är där. Som fortfarande sitter i toppen. Det är inte att, oj, nu får vi göra den här tekniken. Då kommer alla de här sluta och tävla. Och då kommer inte alls göra bra ifrån sig. Det är bara ren bullshit.
Nej, men de kör cross-training. Ja, eller ja. De tävlar i olika organisationer och allt det där. Men det som är, du säger att BI-regelverket är komplex. Jag vet inte ifall jag håller med dig där.
Nej, men så komplex är det. Det är mycket att hålla reda på. Jag kan säga så här. Om du vill bli en riktigt bra fighter. Riktigt, riktigt bra fighter. Om du vill vara i eliten. Du ska kunna regelboken. Oh ja. Utan och innantill.
Och det innebär
att vi går upp dit och får en fördel. Sätter jag handen där så blir det inte en fördel. Och massa konstiga grejer.
Fast det som många inte förstår med BI-regelverket. Det är att det finns en tanke bakom det. Det är inte bara för att ge poäng. Hela tanken med BI-regelverket från början. Det ska likna ett slagsmål.
Absolut.
Så du börjar ofta stående med slagsmål. Mm. Den som blir nedtagen är i underläge. Då har du förlorat 2 poäng, eller hur? Mm. Sen den som är överst är den som är dominant, nästan alltid.
Jo, men vänta här nu, Steve. Jag ska avbryta dig. Vem är det som vinner om jag drar gard, ligger i gard under? Du är dominant i det här fallet, säger. Och du, vi ligger där i 5-6 minuter. Jo, vem kommer vinna?
Absolut. Ja, men, han som det ligger beror under. På, ja, det beror på. Det beror på.
Det beror på aktiva
det då. Ja, exakt. Ja, men så är det. Om du som är underst har min balans, om jag är i din gard och jag försöker passera och du typ sveper mig, då kanske jag får en advantage. Men om du tänker ändå att regelverket är uppbyggt som ett slagsmål och du följer det i träning, då får du fighters som är smarta när de, oavsett ifall de vill göra en övergång till MMA eller om vi pratar om självförsvar. För att du får jättegärna rätta mig om jag har fel.
Absolut,
men jag berättar
absolut.
Alltid för mina elever, du ska alltid vara överst. Även om du är underst, din primära uppgift, det är faktiskt att hamna i en toppposition. Och medan du försöker hamna i en toppposition, hittar du submission, fantastic. Då har du vunnit. Men din primära uppgift är att hela tiden hamna överst. Det är vad regelverket är.
Jag säger alltid hamna på rygg. Alltså ta deras rygg.
Ja, ta deras rygg. Ja, absolut. Ta deras rygg, det är nästa.
Men om vi, det är väldigt nördigt här, men det är jätteintressant för mig och Mårten att lyssna på. Men man tänker på publikaspekten. För den ska man inte räkna bort helt och hållet heller. Det är ändå liksom, betyder att någon tycker det är kul att titta på också. Som en sån som jag till exempel. Ja. Jag tycker det är roligt.
Samma.
Men jag kan säga så här. Kom ihåg det här nu alla som lyssnar. BJJ kommer aldrig någonsin bli en OS-gren. Period.
Fast då var det sagt. Nej, vad tråkigt, vad synd.
Men varför? Nej, vet du vad? Jag hoppas att det inte blir olympisk gren. Om jag ska vara ärlig. Ja. Jag tror inte att det skulle gynna oss. Jag tror att vi tjänar mer på att inte vara olympisk. Kolla på brottning. Det har blivit ett skämt.
Men så komplext, ja. Men är det du menar därför att det ska vara in i OS så blir det ytterligare komplext?
Oh ja. Judo, brottning, det går inte att förstå längre. Nej, men det är några från Mongoliet som kommer upp och så här, drar ben på alla. Aha, nej men då förbjuder vi det där. För det är så mycket pengar involverade i det, liksom på en absolut högsta nivån. Så jag hoppas att det inte blir en olympisk sport. Jag vet att det är många som hoppas det. Det är min egen personliga åsikt. Men det måste bli mer publikvänligt.
Men jag håller med om så att OS vore en olycka utan like. Man tittar på all kampsport i OS är ju hopplöst. Till och med boxning går inte att titta på. Alltså, brottningen och judon, samma sak. Taekwondo är förskräckligt också att titta på, tycker jag.
Men det är väl ingenting att sträva efter, som du säger.
Många är åt det hållet. De vill, speciellt nu, vad var det, den här UEA...
United Arab Emirates.
Proffs-VM.
Precis. Jag menar, Sheikhen där har ju plöjt in ganska mycket pengar nu för att försöka få det här till OS 2028.
För då ska det hållas i...
Nej, ingen aning. Men jag läste bara om det.
Det skulle vara katastrof för oss. Jag tror faktiskt det.
Folk tror ju att det ska bli mer, sprida sig mer om det blir som en olympisk gren, att det får mer elitnivå i det. Men jag säger också så här, för en vanlig person att titta på två personer som ligger och kravlar på mattan är ju inte så intressant, skulle jag tippa på. Själv så älskar jag det, men Det har ju spenderat ett par år.
Ja, men det är som Janni som nu är med i Mästarnas mästare. Jag vet inte om ni har hunnit se det, men hon är ju med. Och då hade hon ju bara ett kort citat. Att era sporter, de andra då, är hennes motståndare där i Mästarnas mästare. De är tämligen begripliga sporter liksom. Medan hon då formulerar jiu-jitsu ungefär som att man kommer att se två arslen liksom.
Mm, ja, men det är det.
Det ser jättekonstigt ut, men det är roligt.
Det är roligt. Mm.
Men om vi pratar regelmässigt så blir IBJJF, den blir oftast, jag ska inte säga att alla matcher är så, men den blir väldigt tråkig och teknisk. Det är bara att titta på Miao-brorsorna, jag menar, de ligger där i sin scissor banging och väntar ungefär tills strax innan 8 minuter, då går de upp och sen så får de en fördel så vinner de. Och det, för mig är det alltså typ, nej, jag vill se därför EBI har kört igång. De tvingar ju folk att göra submission. Blir det oavgjort, du kommer alltid vara en vinnare. Och
för som är det bra vid invitation.
Precis, ja. Precis. Och det är submission folk vill se. Så jag menar, jag vet ju själv, man sitter ju snabbspolar i det mesta sen.
Men jag tror att du har helt rätt i det. Vi har snackat om det förut här, vi har haft i flera tillfällen. Mm. Men alltså, finns det en marknad, finns det en plats för det i Sverige att göra en typ av submission-only-tävlingar?
Absolut. Och jag kan säga så här, jag tror nämligen att no-gin kommer i sinom tid blir större. Mm. För att du har mer folk från MMA som slutar men tycker om själva grapplingen och att de kör no-gi.
Jag tror också lite på det faktiskt, och utan att vara expert liksom, men det är lite lägre tröskel in också att sätta på dig judopyjamasen och bälten, och det är lite mer traditionalistiskt plötsligt, även om det då inte är det kanske, men alltså det är en lite större investering för en person att gå in i det än att liksom bara sätta på sig jumpabrallor och brottas lite grann liksom. Alltså som då är det första steget.
Men sen finns det också ett gi-game, alltså de som verkligen är duktiga på det, som arbetar med
det. Det är jättekomplicerat då, för då, om man är nybörjare till exempel.
Kan man inte det då, så du kan du vara jätteduktig, så åker du på massa konstiga, sitter fast i en hävdräkt.
Ja, de blir oftast de som bara kört no-gi och sätter på sin gi. Jag kan säga, även om deras transition blir betydligt enklare eftersom att de är bra jiu-jitsu, fortfarande jiu-jitsu, men att man har grepp, så då blir det en helt annan femma. Jag kan säga att gi är betydligt mer teknisk. Det kan man aldrig ta bort, eftersom att det finns mycket, mycket mer att göra.
Mm. Och det är precis det är som man har hört någon gång på mattan, plötsligt någon jättebra kille som kör no-gi och som skriker släpp mina kläder.
Ja, men det händer. Jo, men det där gör man varenda gång. Släpp mina gi-brallor. Jag kör alltid med gi-brallor.
Ja, hörde killar, alltså tiden försvann.
Vad tråkigt, jag kunde sitta ett par timmar till.
Det märkte vi, och jag har...
Ni vill gå hem nu bara.
Nej, men så mycket bildning har vi aldrig, tror jag, utstått här i podden. Det är ju jättekul. Alltså,
alltid verkligen. Stevens fel.
Ja, men, som, eller hur, alltid Steven. Men Steven har rätt.
Ja. Du som lyssnar, alltså, jag har suttit så här bakåtlutade och bara låtit de här killarna köra gå. Så att, det här är alltså Fighterpodden. Vi ser fram emot Nordic Open som sagt då, i BJ i helgen. Och lite UFC. Vi säger tack till Steven Antonio.
Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
Magnus Hansson.
Tackar, tackar.
Som nu kommer att lyssna på podden för första gången i sitt liv.
Ja, för att han själv är med.
Ja.
Absolut. Det, men det är väl någonstans. Man måste ju börja där.
Ja, det är en bra början.
Vi jag har inte lyssnat på Joe Rogan heller. Så att...
Det där är Hans Wiklund.
Ja, tack.
Jag heter Mårten Söderström, Eller skulle du sagt det kanske?
Nej, verkligen inte. Utan du heter ju Mårten Söderström, det kan jag inte ta ifrån dig.
Och vill man kontakta oss är det fighterpodden@fightermag.se. Vi hörs om 2 veckor igen. Hörrni,
Oss!
Fighterpodden produceras av Subba Media för Radio Play och Fighter Magazine.